Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av BP-podden. Det är som vanligt jag, Johan Kato, som snackar med er. Tobbe är inte med idag. Och innan vi börjar presentera gästen så får vi passa på att påminna att besöka Monster på deras olika kanaler och titta vad de har för typ av erbjudanden för tillfället. Vi är stolta att samarbeta med dem för att få saker och ting att funka. Riktigt bra både foder och tuggben och godis. Yes, kolla in dem. Idag så har vi en gäst som de som har varit med ett tag känner till. Och det är, om vi säger företagsnamnet först och främst, så är det ju då Fysio Canis. Hundfysioterapeut från Huskvarna. Eller har jag fel?
Nej, det är helt rätt. Jag brukar säga Jönköping, men absolut. Man räknar ju in Huskvarna till Jönköping, så det stämmer jättebra. Sandra precis, från Fysio Canis.
Ja. Ja, precis. Jag glömde säga ditt namn. Det var ju det. ja, välkommen. Välkommen.
Tack.
Vi har ju haft med varandra att göra sedan flera år tillbaka.
Jag satt och funderade när jag var med där, vilket årtal det var. Vi drog igång Fysio Canis 2015. Ja. Jag vet inte om det här kan ha varit 16, 17.
Där någonstans.
Ja. Innan det lades ner i Jönköping. Ja.
Ja, precis. Jag tror där 17 vet jag garanterat. 17, 18. Där hade vi, för då vi startade Svenska Waypool-klubben 2017. Men jag vet inte om du var med när det hette SVBA också. Jag för mig att det var någon gång, det var någon tävling där som du var med på då också. Men,
ja, mycket möjligt. Jag var ju med och sponsrade där precis. Och stod med tält och tog emot ekipagen och svarade på frågor och kände på hundar och sådär ju.
Ja, men det var väl ganska många som sökte upp ditt tält och fick lite massage och sådär.
Men det var det. Och jag gillar ju att prata. Och då, men det är alltid bra liksom. Och ibland var det kanske inte jättemycket bild med hunden, men man har ju mycket frågor och mycket liksom. Det kan ju vara någon gammal skada eller något man har funderat på, eller nytt köp av hund, ny ras. Hur ska jag tänka kring denna, kring VP, på vilken nivå man körde och sådär. Så ja, men absolut.
Precis.
Och jag hade ju, i början när jag startade upp så var jag ju ensam och åkte ut till liksom kunderna, patienterna säger man då. Och sen så tog det ju fart i samma veva där när jag fick min lokal då, där jag har min mottagning nu.
Ja, precis.
Det är ju en ganska kostsam verksamhet så sett, eftersom vi har mycket prylar och det är maskiner och vi behandlar på olika sätt, va? Så att det var ju efter det som det tog en himla fart. Och sen har jag ju svårt att hinna med, för vi har så mycket patienter måndag till fredag. Så att det är ju där vi är liksom, i Huskvarna då. Och det är jag och så två tjejer till som stöttar upp i behandlingarna. En tjej som utreder lite mer också då, tar emot och remitterar själv vidare och sådär. Och en tjej som mer underhållsbehandlar och kör mycket friskvård och så då. Så att nu är vi. Ja, vi kör
vad
på.
Kul. Det är ju jätteskoj att det har tagit fart liksom. Verkligen.
Ja, men det är ju så med hundar idag. Och det, rehabiliteringsbiten står ju sig året runt, för hundar skadas hela tiden. Så det utgör ju ibland liksom 60-70%. Och sen kommer ju friskvårdsbiten lite efter säsong och vilka hundar man är inne och vad de ska göra, utsättas för och vilka hundsporter de deltar i liksom. Och vi tar emot båda delarna såklart. Och alla varianter av hundar, även om närmaste hjärtat för mig är ju ändå bullterrierras, eftersom jag har haft en Amstaff själv. Nu har jag jaktlabrador då, så att jag bytte ju bana helt där.
Ja, nej, men det finns ju, ja, det finns ju något speciellt liksom. Det är intressant att du har bytt så tvärt, så långt ifrån från bull- och terrierraserna då.
Ja, jag är nog lite yrkesskadad på det sättet. Jag hade första hund, han var sjuk på många sätt, hade fel på höfter, armbågar, rygg, mycket klåder, reaktiv, jagade allt som rörde sig, och då var det sådär, nej men vi testar något annat så får vi se. Och nu har jag liksom en retriever som inte äger ett koppel här där på så här. Jaktrapporteringen är jätterolig, så att det är ju, jag fysar ju mycket själv och idrottar och kampsportar ett halva mitt liv. Så det är väl det jag gör främst med min hund då, när vi inte är skadade. Precis. Eller jag är skadad. Så jaktrapporteringen, det är kul att se sin hund göra någonting som den ändå är ämnad för och vad som finns genetiskt och naturligt.
Ja, men det kan jag tänka
mig. Så det är små,
mig.
Små maskiner, jaktlabbarna, är det faktiskt.
De, ja, men det, de ska ju inte blandas ihop egentligen. Det är ju nästan en helt egen ras om man jämför med familjelabben eller utställningslinjerna. Ja, precis.
Mm. Ja, visst är det så. Absolut. Det är ju nästan till så att de ser väldigt olika ut. Sen finns det linjer lite där man blandar upp. Då kommer de ge en väldigt slimmade men ändå lite större och grövre. Jaktlabbarna vill man inte ha för stora, men de har Men lite stora. Ja.
Ja, spännande, spännande. Men är det era patienter då, är det mest hundsportsekipage liksom? Eller är det, hur ser det ut när det kommer till den biten? Vilka söker till er?
Ja, vilka söker? Vi får ju antingen remisser från veterinären då. Från ortopeden eller den allmänna veterinären, eller så remitterar vi om de kommer in då och söker för något. Kanske de kommer in, kanske friskvårdsmässigt, men så hittar vi ändå någonting, och då är det viktigt att poängtera att det är inte upp till oss att ställa diagnos i slutet. Den slutgiltiga diagnosen ska inte vi ställa.
Nej,
utan det ska veterinären göra. Och där har jag varit jättenoggrann faktiskt från dag ett, och på så sätt har jag också hittat mig ett bra kontaktnät av bra veterinärer som är duktiga på just rörelseapparaten. Vi har duktiga Chris Camps i Jönköping, en duktig ortoped med, som gör väldigt avancerad kirurgi och så. Så att på det sättet så har vi ganska avancerad rehab ibland. Och de kommer ju som sagt in till oss eller söker för någon typ av hälta och skada. Och det är ganska vanligt att man inte vill söka sig till veterinären först, för att man kanske har sämre erfarenheter av just att hitta en hälta eller smärta. Man kanske har varit hos en hundetolog eller någon annan som jobbar inom hund som har rekommenderat en fysioterapeut då. Eller kaninopat som jag är i det här fallet. Kommer man in den vägen när det blir rehab, så är det så. Då blir det ofta att man träffas lite fler gånger. Men absolut att vi har sportande hundar. De som vi har minst egentligen, det är ju den här, får man säga, så Svensson, hundägaren som bor kanske centralt city och har hund och kanske inte egentligen tränar jättemycket med sin hund, utan en ren sällskapshund. De kanske inte söker spontant, man vet inte vad man ska söka för.
Nej.
Utan det är ju mycket brukslydnad, IGP, en del drag, olika former av drag. Så agility, ja, det är jättemycket, och det kan man ju köra året runt nu med hjälp av de här inomhushallarna med, så det är många sporter där man sliter på hundarna mer.
Ja. Okej, så att det är egentligen den vanliga, sen vad säger, sällskapshunden, är det de som ni ser minst av? Tror du det är så att de söker sig till veterinär oftare då i första skedet om de upptäcker någonting, eller är det så att de inte upptäcker?
Ja, men båda delarna, absolut. Man kanske inte har riktigt ögat, eller man har kategoriserat in hundens smärta i någon form av lathet, eller nej, men det här trodde vi bara var liksom gnäll eller så. Eller att man har varit hos veterinären, och veterinärerna faktiskt ibland är lite dåliga på att lyfta fysioterapin. Bara som en enkel sak som en kastration kan skilja jättemycket. Vi sen planerar kastration av en tik, och så kanske den ena veterinären ändå lyfter och säger att men din hund uppvisar inga besvär eller så, men just nu, men kanske har ett tidigare ryggproblem eller faktiskt helt frisk, men ett besök hos våran fysioterapeut här på kliniken skulle kunna vara bra liksom. Ibland så är de, som sagt, jag kan fråga ibland, har de inte nämnt något om det här? Och då är det kanske helt klockrena saker, och då har de inte riktigt det. Och ibland är de lite sådär också att skicka till varandra med, att man fastnar hos den allmänna veterinären, där den i sin tur skulle sagt, nu kommer inte vi längre. Så remitterar jag det vidare till den här neurologen eller ortopeden eller så. Ja, då blir vi lite spindeln i nätet ibland. Då kan vi göra mycket mer än bara behandla hund. Då blir det ibland mer långa samtal och koordinera och hjälpa och styra om, backa, göra om rätt. Det är faktiskt mycket mer sånt än vad man tror.
Ja, nej, men det kan jag tänka mig. Det är ju känsligt också, liksom, och sen så är det mycket pengar inblandat, och jag vet att jag tror att många, alltså, blir rädda för att det ska dra iväg i kostnader och att man därför liksom inte heller kanske söker upp hjälp liksom vid
Så
mindre.
kan det vara. Ja, om man har lite förutfattat, ibland så kan det vara att man, ett, man vet inte om att man har rehabilitering i sin försäkring. Då får
Precis.
vi också upplysa om att där har du en hel pott, eller som Folksam som har till exempel tagit bort sin pott, så det tas av hela ditt belopp, men den är obegränsad.
Okej, ja.
Ja, så att det brukar vara lite nytt för många, och även att man kanske har förutfattade meningar om vad det ska innebära. Man tänker ryggkirurgi, absolut, men det finns ju säkert jätteavancerade saker. Men då tänker man burvila 6 månader. Det ser inte ut så idag, varken på
Nej.
humansidan eller på hund. Vi är ju ganska aktiva i vår fysioterapi och rehabilitering idag. Så man blir lite avskräckt. Ja, men den här hunden ska hålla inför detta och detta. Tänker vi skulle komma in på det lite sen, det här med
Ja, men
just om man har
precis.
gamla skador och kroniska saker, att det är inte kört ändå. Vi ser ju
Nej.
slutprodukten, det
Ja.
färdiga. Djurägaren gör ju inte det. Så att vi ser ju de som har kommit med en hund och haft skador sen innan. De fortsätter gärna med sina nya hundar man köper då. Eller fasar in liksom flera familjemedlemmar. Och
Det
ser
kan
ju
jag tänka mig.
värdet av det.
Precis, lite när man har öppnat upp dörren så är det lättare att fortsätta och gå in där. Liksom. Det kan jag verkligen förstå. Men du, när du
Vad ser
tittar...
ni av era, förlåt, nu blir jag
Ja.
lite nyfiken.
Ja.
Vad ser ni av era weightpull eller era liksom utövare i DVVP? Hur
Jag skulle nog...
stort utbrett är det i
Det är
fysioterapi?
nog väldigt olika från... Alltså lokalt är det nog väldigt stora skillnader. Jag tror väl inte att det är så vanligt som det borde vara. Jag vet
Okej.
att jag slarvade jättemycket med det. Jag
Okay.
prioriterade inte den tiden, liksom. Vilket jag kanske borde ha gjort med mina hundar. För det fanns säkert delar där som vi hade haft stor nytta av. Bland annat för att jag har lärt mig från egen hand, med min egen kropp, liksom. Vilken stor skillnad det gör med en bra fysioterapi, liksom. Att det kan göra väldigt stor skillnad med små... Man har en axel som är lite
Justeringar.
kärvig, liksom. Och sen så kan man göra ganska små saker för att ändå få stor effekt och stor förbättring, liksom. Men jag tror nog att det är färre än vad som borde söka upp... fysioterapi av något slag. Liksom. Ska se att Tobbe kommer in här nu så vi ser om han har någon annan fråga eller någon annan syn på det sen när han är med. Vi kan ställa frågan då. Men jag tänkte, när du tittar generellt på de hundarna som är inne och ser, kan ni se några tydliga, liksom, är det något som sticker ut som den mest vanliga anledningen till att de kommer till er?
Ja, men i och med att i alla fall fysiokanis, vi har ju fått vi utreder ju mycket, även som sagt om inte vi sätter slutstämpel diagnos, så har vi ändå hamnat i det facket. Helt enkelt för att vi har blivit duktiga på det kanske, och då får vi ju in ganska sådana knepiga saker. Och det är ganska vanligt att man har, ja men diffusa hältor, rörelsestörningar, hunden, det syns kanske inte men den är inte helt hundra. Vi har en del reaktivitet, rädslor, alltså beteendeproblem har vi fått mycket remitterat till oss med nu, sista åren. Det kan också vara klassiska saker som banta, gå ner i vikt, liksom bara underhålls, kommer att använda vattentröskeln. Men i det stora hela så har jag ju fler kunder och djurägare som söker liksom för, ja men, smärtor eller att på något sätt förutse smärtorna, är någon som kommer och bara vill bygga styrka och jobba balansträning, bara helt liksom random, bara köra med våra material.
Precis.
Nu svävar det iväg lite, men ja, så
Ja.
att...
Men det är mer kopplat till, de flesta söker upp det för att det är kopplat till någon typ av smärta eller någon hälta, någonting som de har sett liksom, som de,
Ja, men det skulle jag
ja.
ändå säga. Och ibland är det ofta hundar som faktiskt då har redan utretts. Man har tagit någon slätrönk någonstans, eller man har provat något, eller veterinären har klämt och känt, och då är vi där och liksom får backa eller kanske skicka om då till rätt person. Och jag är ju inte... Det här yrket grundar sig på att man ändå blir duktig på det man gör. Och då sprider sig ryktet med via den vägen. Så är det när man jobbar med djur, hund och häst. Och liksom, än vad vi kanske måste ut och marknadsföra olika saker. Utan då blir det ju snabbt, då har man nischat sig lite då. Att få rekipage eller sådär och fått ordning på saker. Och det bygger ju också, jag är jättetacksam till en ortoped jag har remitterat. Han har lärt mig fruktansvärt mycket. Ja. För att han själv gör avancerade saker med. Precis. Där man på tårna hela tiden håller sig uppdaterad.
Häftigt. Jo, Tobbe, vet du om hur det ser ut med, eller vet, vad tror du det ser ut med hur många i VP-svängen som tar hjälp av fysioterapeuter? Jag vet att Junhav är ju kör lite vattentrask, men min känsla är att det är ganska få. Jag vet att jag var dålig på det.
Ja, men jag vet, det har varit ganska många i gruppen här faktiskt. Så jag vet ju, som det har varit nu, så har ju både Svea Böje och Dexter har ju gått på fysio. Och jag vet Jenny har gjort det med sina till och från och brukar kolla upp dem med jämna mellanrum. Och det kommer nog bli det nu med lille Hansemannen med.
Precis.
Så det, ursäkta jag är sen, det har varit en sån jävla dag, struldag, kaosdag, ja.
Livet, det är ett helvete ibland. Ja,
omgångar, läkartider och det ena och det andra. Och, ja, så det.
Men det är så, ja, men det är gött ju. Men, men då är det, då har vi ungefär samma bild, du och jag.
Jag tänker att ni måste ju ha folk på olika nivåer också. Mm. Det är folk som liksom bara kör DV underhåller och det brukar vi också rekommendera i olika former av rehabilitering eller styrketräning och sådär. Det skiljer sig kanske lite också på de som då tävlar eller kör VP och liksom på mer aktiv nivå.
Precis.
Och det är ofta de när man börjar komma upp lite. När det står mer saker på spel, man har lagt mer tid eller man har åkt på tidigare skador då, man har tagit både tid och pengar, då vill man ju inte in där igen.
Nej,
utan
precis.
Vill man ju förekomma det.
Exakt. Jag vet att det är ganska många. Jag är inne på att kolla på er hemsida nu. Då har du löpande. Det är ganska många som har så här carpet mill som kör hemma istället som en liksom komplettering till sin träning. Men jag tror att de flesta inte har tänkt på det som något annat än bara kompletterande träning. Men det är väl det som man kan säga, vet vibrationsplatta vet jag sett att någon har kört men det vanligaste är nog någon typ av vattentrask eller simning vet jag att en del kör också.
Ja, det är ju det här med att träna. Liksom. Man kan ju träna varierat som ett komplement till sin DV. Då, liksom. Men sen är det ju att komma in och träna lite momentlikt också. Hur man tänker kring där. Liksom. Tränar man saker, hunden i weightpullen ska jobba med motstånd, vilket den ska rakt fram. Gör man det, det kan man göra i en jetstream i en pool till exempel. Det kan du göra i en vattentrask också, när hunden kommer upp lite i puls och kanske till och med travar. Sen är det ju också det här, jag vet ju att ni pratar ju mycket om att hunden ändå ska ha en vilja, att det är ändå det viktigaste. Att man liksom inte pushar, om man säger då, när hunden läser det här då. Men det är ändå att träna med mjölksyra till exempel. Då kommer vi in på det här med anaerob och aerob träning. Det tror jag inte heller kanske många tänker på att den anaeroba träningen när vi behöver glukos då som bränsle. Och den mjölksyran då blir en slaggprodukt. Det kommer ju hunden använda sig av i det här momentet. När den ska dra så pass tungt. Och då kommer vi in på till exempel intervallträning. Och i intervallträning är bara en sån sak som att variera om man till exempel fastnar på samma typ av, om man nu kör cykling eller löpning vid sidan av, eller för den del vatten, så kan man ju faktiskt träna på olika sätt i sin intervallträning för att få hunden, och då är vi egentligen inne på pulszoner, där man ser vart hunden ligger. Man kan ju träna upp hunden att tåla mjölksyra bättre. Att ta fram energin snabbare i muskeln. Förmågan att lagra in energi i muskeln kan du också träna upp med intervallträning. Du kan höja den här tröskeln när mjölksyran ska komma. Du kan också med intervallträning träna snabb nerv, alltså kontakten ut till musklerna. Så bara där om ett stort liksom spektrum, om man sätter sig in i det lite eller tar hjälp. Hur kan jag liksom maximera då min kondition och kondition och intervallträning, för att jag vill ha jag har sett det här hos min hund, eller han eller hon tar slut i den här vändan eller tappar lite där, va?
Men vi är ju ganska, alltså, vi är verkligen fortfarande i lindan när det gäller träning, ska jag säga. Alltså just den biten, vet vi, de flesta tränar ju någon typ av aerob träning för det mesta. Den flesta DVn är ju en typ av, alltså, ja, det beror på hur många pulszoner man pratar om, men någon typ av typ 2 zonträning liksom.
Ja, men rimligt, ja, precis. Ja,
för där ligger man någonstans och harvar, och sen så ja, styrketräning, alltså när man kör start och stopp och så vidare, så det är sällan man går så tungt där att man är uppe, alltså periodvis är man uppe på ganska hög puls liksom, men man jobbar ju inte med pulsen i den, eller har inte det som mål just i den delen av träningen, så man pushar egentligen.
Nej, jag förstår
inte
det. Inte i DVn tänker du på.
Nej, precis, i DVn, alltså, utan där blir det en zon 2 liksom, träning egentligen generellt då.
Vill man öva i det här lite, så kan man ju faktiskt, man kan ju börja med att pulsa sin hund lite och börja med en vilopuls och ta den i ljumsken kanske 15 sekunder, duplicera den då så att du får en hel minut, och göra det helst när hunden är helt passiv och sover, om det är möjligt, men innan den har klivit upp i bädden, göra det 2-3 dagar i alla fall, få ett genomsnitt. Bara den säger ju lite om hundens liksom allmänna, men hur pigg den är inför träningspass, hur ska man förlägga sin träning, är vilopulsen ovanligt hög den här dagen, då kanske det är en tik som lämnar sig, någon typ av infektion, någonting, hunden är inte med, lite sliten. Finns ju pulsmätare också, Polar, vi har faktiskt en på mottagningen.
Jag tror ju att det finns enormt mycket att nörda in sig i, liksom, för att som sagt, vi har haft ett par avsnitt nu där vi har pratat om just styrketräning för hund, där vi liksom har både jag och Tobbe, i alla fall det sista året här med alla gäster vi har haft, så har vi börjat tänka om lite vad det innebär liksom, för att jag tror att mesta av träningen som vi har gjort genom åren, och som man, när man tittar på hundträning generellt, den är ju någon typ av kardiovaskulär träning egentligen liksom. För det är inte så många hundsporter som kräver, alltså, den fysiska styrkan i den utsträckningen som vår sport skulle kunna kräva liksom.
Men
det vi ser är ju att man kanske i olika hundsportsgrenar skulle kunna bryta ner momenten mycket mer och träna vid sidan av. Så bara en sån sak att träna start stopp, fast inte göra det i en sele utan motstånd helt, men ändå träna den här förmågan att kontakten ut till musklerna, att hunden har för första kontakt till musklerna. Den kan ju vara jättefyllig och fin och ha typ 2 fibrer och sådär, men att den ändå inte får kontakt med rätt muskler vid rätt aktivitet vid rätt tillfälle. Så att bara en sån sak att bryta ner det här momentet, vad ska den göra? Den ska gå framåt de här meterna. Det kommer komma maxbelastning på bogörden när det kommer ett tryck över selen där. Hur greppar den med tårna, tassarna här? Vad kan jag träna sådana grepp? Där pratar vi verkligen, har brutit ner det mer. Om du förstår vad jag menar.
Ja. Oh, ja.
Och det ser vi i många, alltså, hundsporter ofta. Bara ett hopp, liksom lydnad. Det är ett moment där hunden ska egentligen starta upp, springa, ta sats, alltså det vill säga ha god spänst. Den ska hålla ihop benen över hindret och den ska landa, det vill säga ha god stötdämpning. Bara här nämnde jag nu 4-5 olika saker du kan bryta ner och träna separat. Hur tränar jag spänst? Precis. Hur tränar jag? Ja. Nu behöver kanske inte hunden spänst i den formationen i eran.
Fast till viss del ändå, för att det är någonstans, vad kallar man det? Force production kallar man väl det på engelska. Liksom. Alltså
att, ja, kraftutvecklingen.
Ja, men precis. Och det, tittar man, jag håller på med olympisk tyngdlyftning till exempel, och där är ju det att, alltså, det räcker ju inte att vara stark, du måste ju få fart på skivstången på ett sätt också som gör att alltså, styrkan är bara en komponent, och där har vi ju det i starten är ju spänst till exempel för hunden någonting
som, ja, men jo.
Som, som kan liksom korrelera där. Liksom. Så det finns nog en hel del såna delar.
Och det är balans så, med, tänker jag, att ja. Hunden inte det här vaggar sida till sida, utan liksom behåller sin bröstkorg tyngdpunkt framåt, väger upp det här. Det kan ju vara andra saker, alltså säkert som väger in plexiglas, publik, alltså saker, men även i rörelseapparaten. Att när man tittar hund och bedömer varför den gör på ett visst sätt, så tror jag att man mer skulle ännu mer kunna ta in rörelseapparaten mer. Det behöver inte betyda att det är något fel på hunden, att den alltid har ont.
Nej.
Men vi pratar ganska mycket om, eller när jag är ute på föreläsningar och så lägger vi till exempel mycket snack och upplyser mycket om exteriören och sånt. Det är bara en sån sak när man frågar, är du medveten om vad du har för ras framför dig? Ja, men det är jag väl. Ja, men är du medveten om att din hund har en kort rygg kontra en lång rygg? Eller din hund har raka ben, knävinklar bak som går som på två pinnar liksom. Ska man ta, nu är jag lite elak, men vi tar en fransk bulldog då som är väldigt, kan vara väldigt rak ibland. Ja, det beror ju på såklart vad man avlar. Kontra en schäfer som kan vara väldigt vinklad. Där kommer kraftutvecklingen bli jätteolika. Har vi ett huvud som sitter placerat högt upp på hunden, eller har vi ett huvud som dels har kort nacke och kanske till och med lågt? Har vi en svans som är placerat högt, den sköter jättemycket balans, eller har vi ett kors som sluttar lite, som vi kanske överlag gillitin, där vill vi inte ha till exempel ett för högt rakt kors, för att där blir kraftutvecklingen sämre. Sånt spelar jättestor roll. Är frambenen jätteraka, då kommer hunden inte få så pendlande långt steg, utan det blir mer styltigt och rakt. Vad är fel, vad är rätt? Men det måste man titta i då när selen och på hunden står i sitt moment. Okej, vad har min hund kanske för svagheter? Ska jag stärka upp dem vid sidan av? Förutom att jobba i selen och de här momentet, så kanske jag behöver... Min hund har så raka bakben så att det kommer vara svårt för den här hunden att koppla på hamstrings, alltså baksida lår i alla lägen helt korrekt. Då kanske jag ska träna kontakten där och inte bara volym, men liksom hitta, och det kan ju vara, antingen ser man det själv när man tittar på sin hund, eller så tar man hjälp av någon och tittar på det här.
Passa, vad häftigt, för det har jag inte ens tänkt på. Du vet, jag har tänkt lite på att, ja men tar vi rak knävinkeln bak liksom, att jag har tänkt en hund som har väldigt rak knävinkel riskerar större, eller har en större risk för att få korsbandsskador till exempel liksom.
Stämmer.
Det är det som jag har tänkt på. Jag har liksom inte tänkt på att, ja men den, och det korrelerar säkert med att den har svårare att aktivera hamstring då. Det brukar
det
hänga
lite
ihop,
olika
liksom.
Aspekter. Ja. Det kan ibland hänga ihop med hur höftplaceringen, alltså hur god passform hunden har i höften kontra ner till knäna. Det blir ofta en kedjereaktion. Och samma sak när vi behandlar hundar. Så kortsiktigt så behandlar vi gärna så också. Absolut återhämtande massage friskvårdsmässigt. Men det roligaste jobbet tycker jag, det långsiktiga, är mer att hitta punkter, och sen att djurägaren också har förstått vad vi har hittat för punkt och hur det hänger ihop. Och då kan det ju vara liksom att hunden blir stel i någon viss led, men det finns inga förslitningar, inga förändringar. Men igen, så är vi, då är vi faktiskt inne på det här med nervsystemet igen. Det är så fascia, nervsystem, man ser ju till och med att faktiskt nervsystemet, när det slutar, så löper det ju ut i fascian. Så fascian är faktiskt en förlängning av nervsystemet. Det har man inte alltid liksom vetat innan. Så att, just kontakten ut, att det ska lira. Vi har ett knä som inte är helt hundra då eller rakt. Men det kan fortfarande vara att hasleden eller tårna, hunden greppar inte liksom underlaget och skjuter på. Rörelsen ska ju ändå starta motorn. Den ska ju starta där bak. Och få gott tryck liksom. Och sen även jobba mycket med framparti och sådär, va? Skjuta ifrån. Men, då kanske man liksom hamnar i en slags, ja men varför funkar det inte? Eller det man låser sig och så tittar man bara på en kroppsdel, men det hänger ju ihop alltihopa. Och fascian, alltså tillbaks till rörlighet, det är samma sak där. Där kunde jag ändå tycka ganska mycket. Det tror jag också det tycker jag på humansidan, att man tappar mycket. Speciellt när man kommer upp i åldern lite. Men att man inte väver in det i sin träning. Det är ju rörlighet.
Precis.
Utan vi tränar mycket. Och framförallt då det här, om man tränar ändå explosivt. Och det med tyngder, så blir vi starka. Men man tappar lite kontakt. Och sen då mobiliteten. Så helt banalt vid sidan av. Man har tränat sin kondition, man har kanske gjort något styrkepass. Mm. Men då tycker jag att det minst ska vara ett rörlighetspass. Framförallt om du kanske har en hundtyp också som redan genetiskt har, blir kompakt och jättemuskulös. Du ska ju ha ett bogblad som ska kunna glida framåt och bakåt. Även höja och sänkas lite grann. Mm. Och rotera liksom. Höfter kan ju bli tajta, ljumskar och runt. En rygg ska ju kunna liksom skjuta upp och svanka. Växla åt sidorna och även rotera runt sig själv.
Mm.
Och då tycker jag man kan hunden som banala saker som lite enkla tricks. Som man tycker så här, men vadå? Mm. Men bara att hunden liksom rundar koner eller rundar en kon fast in till en vägg som gör att hunden faktiskt inte kvadratiskt kan gå runt utan den måste runda med hela ryggen och helt plötsligt jättemycket rörlighet när hunden kanske väldigt tungt har rört sig framåt. Buga, bara ligga nere i buga, kan inte hunden buga så kanske den kan gå in och ta en godis under någonting i alla fall.
Ja,
då sträcker den helt ut jättemycket med massa bindväv liksom i bröst och framdel som den får sträcka ut sidorna på ryggen så att ja, rörlighet ska man inte förringa och då kommer vi in egentligen lite på det här med stretch, vi jobbar ju inte jättemycket med den här statiska stretchen. När vi gör det så gör vi det faktiskt för att lära djurägarna besiktiga sin egen hund och det ser vi också att man gör alldeles för lite, utan vi jobbar mycket mer dynamiskt så att styrketräning är samma sak. Vissa delar på kroppen tycker ju om den här statiska träningen. Mm. Eller excentriska senor och sådär. Men fortfarande så kan man faktiskt variera över sin styrketräning. Om man fastnar i vissa moment där hunden står nu på sina balans, sin luftmadrass eller sin balansdisk som man har köpt så fint. Sådär. Tänk utanför boxen där. Lägg in lite rörelsemoment. Hunden står på disken med frambenen men helt plötsligt steppar ner i sidled med ena benet och till och med böjer sig ganska långt ner och tar en godis och går upp. Du kräver jättemycket rörlighet i frambenet och sidan på ryggen för att göra det.
Precis.
Så att man inte bara hamnar det här, stå still och stå och balansera och sen står hunden där och skakar lite och sen har den gjort liksom.
Jag drar igång direkt. Balans snackar vi om, balansboll och röra sig. Även inte bara stå still på balansbollen utan även röra sig ner för att få dynamisk stretch, var det du sa det va?
Ja, men rörlighet, precis. Mm. Och att man fastnar gärna i det materialet man har, att gärna kombinera flera material ihop, pallar och diskar, eller softkudde och disk, eller alltså och våga flytta sig själv. Man kanske kommer så långt som att man har stått och tryckt och knuffat lite på den där putt och knuff, för att det har någon visat liksom att man kan lite mottryck och sådär. Mm. Men jag tycker att man kan utgå ifrån att lära hunden stå liksom med korrekt hållning när man tränar. Och då kan man utgå från alla positioner, sitta, ligga och stå. Där vi aktivt tränar hundens posturala muskler. För de vill vi ju ska vara aktiva också under rätt tillfälle under dagen när vi är igång. Vi håller oss upprätta. Har vi dålig postural hållning och dåligt med de typer av musklerna, då har vi ju muskelgrupper som helt plötsligt går in och jobbar när de inte ska. Sådana muskelgrupper som du vill ska arbeta sen under träningspasset. Mm. Så att träna i grundpositionerna, din hund ska kunna sitta normalt, ligga när man ber om det. Sen har de olika variationer till vardags, men att man tränar ur dem så att kanske inte bara stå med frambenen på en disk, utan är disken så pass stor, har du sett din hund på hela disken och jobbar kår och rygg jättemycket. Mm. Kan din hund ligga på en balansboll? Ja, det kan den. Ja, men kan du surfa bollen i sidled då? Nej, det har inte testat. Ja, men hur greppar du? Ligger hunden och suger med magen och bäckenbotten och greppar tag med frambenen? Så att våga variera sig i det materialet man har. Viktigt, inte fastna. Variera luftmängd, variera underlag. Vissa pass där hunden är väldigt stilla kontra vissa pass är kanske jätterörliga, där hunden bara, om den är jättetrygg då på en stor balansboll säger vi, då kanske den står och hoppar spänst. Alltså bara från stället, den kanske får börja med lite fart och springa och sen så tränar man precis in till bollen och sen har man gjort det så svårt som man har satt hunden ner. Eller man har ställt hunden med framtassarna upp på bollen och då ska hunden egentligen spänstmässigt bara ta i med bakbenen och ta sig upp.
Ja, precis.
Så där ser vi också lite att man kan, ofta så kan man ju faktiskt variera sig, sen måste man ju inte alltid ha prylar, man kan ju träna i skogen och sådär med, och våra hundar mår bra av att göra saker långsamt.
Precis.
För ofta så rör de ju sig generellt kanske mest i trav, en liten viss form av galopp, och så kanske vi får minst i skritten, och det är ju skritten vi har väldigt mycket neuromuskulär liksom kontakt. För det är så finare rörelse för hunden att göra när vi har den här typen av fyrtakten. Det krävs mer muskelkontroll att föra fram ett ben när vi rör oss långsamt. Så den här liksom tjatet om kavalett eller gå i skogen, den är bra, men den kan man också göra mer levande. Vi fastnar lite ibland. Utan gå ut med hunden, börja lågt, men ni kanske går ganska snabbt skritt, och sen försvårar det genom att gå långsammare och långsammare. En del hundar kan ju inte gå långsamt, därför är löpanden jättebra. Och då behöver man inte alltid använda löpanden heller faktiskt i liksom konditionssyfte, utan faktiskt köra ner dem lite. Men höj underlagen, kör mycket start-stopp, bara en sån sak. Mm. Går man med en hund i en stege så går ju många, men det kan gå fram och tillbaka. Men har du testat stanna mitt i stegen? Vad menar du nu? Ja, men stanna mitt i. Det krävs ju en viss förmåga och kontakt att hitta rörelsen mitt i med ett lyft direkt.
Mm. Ja,
så
precis.
Man kan alltid liksom utveckla, du kan höja stegen i ena ändan. Jag menar inte tippa den i sidled, utan höja den så du börjar högre. Och bli lägre, eller faktiskt tvärtom.
Ja.
Så basövning, att hunden kan sitta korrekt utan att sitta som en hösäck och vinkla ut knälederna, utan aktivt sitta med rak rygg, hålla ihop sina ben är bra, ligga korrekt så inte bäckenet tippar, stå längre stund. Det är många hundar som inte kan.
Okay.
Ja, men den kan visst stå, men den står spanad. Liksom. Men när du väl ber om det, och kanske på ett lite svårare underlag, där framdelen är på ett underlag och där bakdelen är på ett. Vi separerar lite, hunden kommer upp lite. Mm. Då är det jobbigare än vad man tror.
Ja.
Och där kan vi lägga på en sån enkel sak som ett medicinband. Du vet, såna här långa. Det finns ju korta, små, men även långa. Och då kanske vi träder runt hundens rygg. Och så drar vi horisontellt rakt ut. Vi börjar från ländryggen och så kör vi några drag per ställe. Och så jobbar vi oss hela vägen upp. Ja. Bara där har hunden stått och jobbat jättemycket. Och fått liksom kontakt och hitta känslan där vi berör hunden.
Precis.
Men bara en sån sak som att stimulera en hunds tassa när den står på balansen kan ibland göra jättestor skillnad. Den står, vi tycker att det är högerbenet, när vi lyfter vänster bak så sjunker hunden hela tiden. Vi stannar upp, vi kanske böjer, sträcker lite i leden, pumpar igång liksom hela benet, och sen är jag nere och killar jättemycket i trampdynan. Nervmuskler stimulerar vi igen, det här tanke, tass, tanke, hela den här liksom biten emellan. Så våga jobba mer med hunden i styrketräningen. Går man i backe, som en del kanske gör, då kör man ju antingen intervaller, pulsträning, eller så går man i backe. Våga gå lite på skrå, alltså lite på snedden. Då får du en kroppsdel som helt plötsligt ligger närmare backen. Mm. Den delen av benet kommer behöva lyfta lite högre. Får vi aktivering hamstrings till exempel.
Mm.
Stanna i backen. Din hund kan ju säkert att flytta sig mellan ligg och sitt och stå. Varför inte göra det i backen då? Med nosen neråt. Och sen lägger du hunden och så ställer du hunden upp. Eller sätter den upp. Får du jättemycket träning i framdelen. Rygg. Och så kan du vända på hunden. Så tänk lite bredare. Vart är jag? Vad kan jag göra med det här?
Precis. Jag kan tänka mig att det är lite samma sak som för människor då. Just det här med att vi tränar gärna. Om man tittar på Waypullen, och vi tränar gärna stora muskelgrupper där. Liksom. Men för den allmänna hälsan och balans i kroppen överlag så är det ofta de små muskelgrupperna som är nyckeln liksom, till det hela.
Alltså det är ju så, jag och våra hundar åldras ju snabbare än oss. De lever inte lika länge. Och man kan ju absolut träna grenspecifikt Men om vi tänker att hunden utöver den här träningen som den gör också kanske är lös ibland, leker med andra hundar ibland, gör saker som påfästar kroppen, då är det ju en, för det kommer hunden ta med sen i din weight pull träning eller DV-träning.
Ja.
Så att man kanske ska titta i grenmomentet, vad gör hunden eller varför funkar det inte, men ibland har ju hunden gjort saker utanför som den tar med sig in, och då kommer vi in på det här titta hund, exteriören, lärt sig sin hunds rutiner. Ibland frågar jag, men när din hund kliver ner från soffan, vilken tass tar den först då?
Ja,
men det vet jag inte. Nej, men det kan vara bra rutiner att veta att, men han tar alltid emot sig med båda. Men nu har hunden liksom börjat sätta ner vänster tass först. Ja. Så här ser sovrutinerna ut. Så här kissar min hund, min hanhund. Han kan lyfta på båda bakbenen bak. Men nu har hunden börjat liksom välja vänster bara. Ja. Det är så mycket de talar om i vardagen som vi gärna egentligen lär folk hos oss som vi tycker nästan blir det viktigaste. För det är det de tar med sig hem som man har nytta av. Sen, vi tränar absolut upp hunden om man bygger upp dem.
Ja.
Men vi vill ju att djurägaren i sin tur ska ha sett saker långt innan det dyker upp.
Precis.
Och det, ibland får vi filmer och sånt där. Och jag är inte jättefan av att utvärdera filmer. Men ibland om filmen är filmad bra, liksom på hundens nivå, lågt bakifrån och från sidan, så händer det ju att man ser ganska vanligt, tycker jag, hundar som drar DV, att liksom bakkärran är inte helt hundra. Du får inte det här goa riktiga påskjutet. Där tittar vi ju jättemycket i tempoväxlingar.
Okay,
Så man kan titta jättemycket när hunden travar och skrittar av och galopp ibland. Men då kanske, och ser man ingenting då, då kanske man får utmana lite mer. Då får hunden gå på volt, vända lite oftare så vi provocerar det där högerknät då på högervarv. Och mycket startstopp. Så när vi inte ser det på en rak linje, då ser man faktiskt saker med eller utan sele då, men man ser det i tempoväxlingen.
Okay.
Både upp och ner. Så när hunden växlar i skritt till lite snabbare skritt eller från skritt till trav, så kan det vara lite som en bil som, ja, men det knackar lite, det är inte rent precis i växlingen, och sen kommer hunden in och så ser det helt okej igen. Vi har ju hundar ibland som har problem med sin vadmuskel, till exempel infästningen går som två pingar, en av dem, eller hamstring som fäster baksida knä, och när hunden då springer snabbt och faktiskt ska bromsa och sätta ner och rätta ut sitt knä och ta emot sig, så kan de också liksom nästan luxera, hoppa till, och så tror man helt plötsligt att det här var nog en patella, en knäluxation, alltså en knäled som hoppar i läge, och så sitter det i mjukdelarna eller framförallt infästningarna i senor och sådär. Så att tempoväxling är bra att kolla. Bra att kolla att de kan ta sig upp och ner och hur de gör det. Och så har vi har ju ändå hundar med skador som går tillbaka och är aktiva. Och jag tänker i VP:n där, så det jag kunde se mest, dels var det ju mycket liksom diskussioner, frågor, om min hund har HD, alltså det vill säga höftdysplasi, någon form av variation på sin höft då. Fel passform för grund eller till och med glapp eller båda delarna. ED då, som står för, eller man kan säga AD på svenska, med armbågsdysplasi. Men min hund har en etta på armbågen, kan vi göra det här? Olika former av artroser, spondyloser. Och ska man dela ner det här lite, så spondylos är egentligen faktiskt bara ett bifynd på det riktiga problemet. Om man säger, spondylos är ingen diagnos i sig själv, och det är också en ganska stor missuppfattning. Så när man slår de här vanliga slätrönkenplåtarna, så kan du fånga upp ganska många hundar med spondylos där det har börjat skicka ut de här lite bentaggarna i ryggen. Men spondylosen talar egentligen om att det här håller på att hända något annat i ryggen, och då är vi på mjukdelarna, nerver och diskar och ryggmärg. Så att ibland får vi toka sådana saker som veterinären har sagt, att men det är så lite spondylos så det är ingen fara. Nej. Och sen har liksom hunden ett massivt diskbrock när man ser det på en CT-röntgen, skiktröntgen. Så vad det gäller rygg, där är det väl kanske lite tudelat. Det blir lite kompression, eller inte så lite, alltid. Det beror på hur högt hunden reser sig i det här dragmomentet. Du får ju ganska mycket kompression på diskarna längst bak i ländryggen. Så att hundar som inte har aktiva inflammationer i ryggen, där det är under kontroll, ser vi liksom inget hinder. Men är det på något sätt irriterat, eller en disk som har börjat bukta eller på flera ställen, så kan det ju reta lite, framförallt längst bak där vi har det här rörelseuttaget, svanka och skjuta rygg.
Ja, precis.
Så en hund som reser sig då och hoppar upp i bilen eller ställer sig upp och hälsar på matte eller ska upp i soffan, så får vi ju all den typ av resningen där liksom. Bröstryggen, så sker det ju lite mer rörelseuttag i sidled, kan man säga, att det kan nypa till lite grann då.
Okay,
om det skulle sitta där. Det finns ju påverkan i nacken med, men den största andelen sitter ju i ländryggen. Så att rygg kan vara lite blandat. HD, alltså hundar med höftbesvär, egentligen inte nej. Det har vi ju egentligen inte, jag har inte sett att det skulle vara egentligen något hinder, utan det är ju samma sak där. Hur aktiv är den här liksom inflammationen just nu? Stora förändringar har hunden. Är det en djurägare som har röntgat hunden nyligen och det inte har utvecklats någon artros, men vi vet att hunden är jävligt glapp, ja, då finns det ju massa insatser att tänka där. Precis. Då säger vi egentligen inte nej till aktivitet. Framförallt inte weightpullen har jag inte sett. Det är ju ändå inte de rörelseuttagen, i alla fall under lång tid. Visst, det blir lite max extension i höften när de trycker på i de här lägena. Men Nej, det tyckte jag att det var många i tältet som var inne och som vi har sett med. Och som vi använde i rehabsyfte med och bygga upp. Det var jättefint liksom, ansättning av muskler i sätet framförallt. Vi behöver bra höftkontroll uppe i hundens rumpa. Det är ju lite samma sak på oss.
Mm.
Många har ju för dåliga rumpor.
Så är det ju.
Och är det armbågar är lite lurigt. För
ja.
I Sverige som det ser ut idag har vi ju, man runkar ju en del raser, en del inte.
Mm.
Och den här ettan säger ju inte så mycket om statusen i armbågen i sig. Slätrunken fångar inte upp egentligen ofta hur det kan stå till armbågen. Så det är också en ganska vanlig missuppfattning. Ja, men min hund har nollor, så det är lugnt. Ja. Eller min hund har bara en etta och det är ingenting. Men när vi känner på armbågen så hittar vi ofta mer. Och det är för att en skiktrunk, alltså en CT fångar upp. Det går inte att jämföra. Så
nej,
att vi
precis.
Gör dem idag egentligen skulle vi göra, det är en diskussion i sig.
Ja.
Men för oss säger det faktiskt inte så jättemycket. Man får titta kliniskt på hunden. Och ofta har den ju haft någon tillväxtrubbning faktiskt som valp. Då pratar vi FCP och OCD. Och det här missas ju kanske lätt på växande valpar.
Ja.
Så att armbågar är ju, det går inte muskler runt en armbåge riktigt skydda på samma sätt som en höft. Så de blir ju ofta lite mer utsatta.
Ja.
Men det blir ju en kontrollerad form, tänker jag, med dragweighten där. Ett bra sätt att bygga. Så länge armbågen klarar den typ av extension också som kan bli. Ofta gör det ju mer ont i böj, flexion.
Ja.
Och lite pronation kan det göra ont också. Men extensionen, det gör om det är väldigt mycket att få, så kan det bli också jobbigt för hunden att sträcka ut i armbågsleden. Men artros generellt mår ju bra av aktivitet, kontrollerad aktivitet. Hår och sånt kan vara lite lurigt. Jag vet inte hur ni ser era. Ni har ju både på, vad heter det, dirt, eller vad säger man, grus?
Grus, ja.
Och på matta, eller vad har ni, vad säger man då?
Ja, matta, ja, carpet, matta är både inomhus och så utomhus. Matta är ju lite olika, för en del är ju vanliga så här nålfilsmattor, du vet, klassiska heltäckningsmattor nästan, men sen så finns det även korkmatta har kommit nu och någon typ av gummimatta, så där är det ju flera olika underlag som klassas under matta allihop då.
Vad ser ni liksom i grepp? Har ni några föredrag, något speciellt?
Så det är väl lite olika från hund till hund, skulle jag vilja säga. Jag tycker väl greppmässigt så är ju grus det i särklass bästa för de absolut flesta hundarna. För att de kan komma ner med klor och de kan böja tårna ordentligt liksom. För mattorna är det ju jätteolika beroende på vilken matta det är. Har du väldigt tunn matta så blir det ofta att man ser att hundarna försöker trycka ner klorna. Men att de liksom, de står uppe på klospetsarna och drar många
hundar.
Ja.
Sen är det ju lite med matta att antingen har de det eller så har de det inte liksom. Alltså just att, ja men vi har ju tränat på matta här i alla år. Och jag menar, ja vi har haft sjukt bra hundar på matta. Men du har ju också haft hundar som har tränat på matta år ut och år in. Och deras fäste på matta har inte blivit bättre.
Men har ni hundar, måste ni förbereda? Vi har en hund som kör på grus då jämt eller är van vid det, och så kommer det plötsligt en tävling där ni vet att det ska vara matta. Måste ni som djurägare, måste ni gå in och förbereda hunden bara, om vi säger bara prata underlag, för i andra sporter liksom lydnad och de här inomhushallarna, det är ridhus ibland, det är olika mattor, vissa mattor skär, vissa mattor ger bräns, det är mycket diskussion kring underlag,
ja.
Får vi ofta frågan om.
Alltså jag vet inte, alltså, saken är ju det att de flesta har ju inte möjlighet att träna matta kanske i den graden så att det gör någon förändring eller någon större skillnad. Men det jag märkt på mina hundar, det är ju det att de har ju haft bra mattteknik både skilla och frisen liksom då, och de har ju funkat på alla underlag.
Det är väl så, man kan säga att de som tränar generellt sett på matta, de klarar alla underlag bra, medan de som aldrig tränar matta, där kan man se, där ser man oftare, ska vi säga, det är inte generellt så, men man ser oftare att de har svårare när det kommer matta, egentligen oavsett vilken typ av matta det är då. Men de flesta har ju inte möjligheten att förbereda sin hund för ett annat underlag när det kommer på tävling.
Och lite bara spola tillbaka en snabbis då, för jag hade inte micken på. just det här med armbågarna. Skilla var ju ett sånt exempel. Då.
Det var den Staffe du hade där, för visst är
Jajamän.
Det?
Tycker hon, jag, hade ju, hon hade ju balansproblem till födseln, och det var ju syrebrist till födseln. Så att det här med balansgrejer var ju liksom, hon var ju livrädd för allting som hade med balans att göra. Så, sen kom vi på senare då att hon var ju inte fullt utvecklad i armbågen. Det var ju Anders Furvik uppe på Västra som kom på det. Men hon var ju fridönkad på armbågarna.
Men du ser.
Ja, och men saken var ju den att enda gången det märktes på henne, det var ju om du provocerade och tryckte max upp, mer eller mindre. Då kunde hon markera. Men i övrigt var det ingenting i hennes vardag. Som någonsin, och Skilla tränade ju hårdare än vad de flesta gjorde. Och det var liksom ingenting som påverkade henne i vardagen. Men hon var inte fullt utvecklad. Och hon hade balansproblem och det ena och det andra. Och ändå funkade hon någonstans. Men det var ju det. Det här med fantasin sätter sina gränser. Jag får ju vara ganska fantasirik liksom då, för att jag har inte körkort, så då får man ju hitta lösningar och grejer och sådär, och som det var med fisen, vi kom på att sådana här hängmattor som finns i lekparker och sånt är jättebra att träna balans på till exempel.
Sådana som blir som en bro menar du eller? Nej, som man går över lite? Nej.
Som här i området har vi det är hängmattor mer eller mindre i plast. Så de rör sig i alla jävla riktningar liksom då, och sådär. Men nej, som sagt, Skilla hade ju allsköns jäkla defekter.
Armbågar är lurigt. Vi har ju mycket armbågar. Och det kan vara ännu lurigare om hunden är dubbelsidigt påverkad. Det är inte alltid man ser en hälta på en växande valp då. Utan då har inte hunden någonstans att avlasta. Så, alltså alla sådana här, det var ju det här lite specialfall kanske, men alla tillväxtövningar som valpar har, så är ju, en valp ska ju inte vara halt egentligen. Det ska man ju söka, sen kan det hända, de kan slå i sig ändå och krocka. Men armbågar är ju, prognosen för en armbåge är ju avsevärt mycket bättre om man har åtgärdat den, om det är en tillväxtövning innan 12 månader. När hunden har passerat 12 månader. Om man har gjort den här röntgen kanske och läst av, eller man kanske inte har röntgat men hunden är halt, då kan man ju göra vissa korrigeringar eller andra typer av operationer, PRP, stamceller, eller vad säger, plasma, är fantastiskt på armbågar, ser vi jättebra. Okay. Och det är ju många hundar som vi har fått tillbaks, som vi har skjutit upp, finns en avancerad operation kring armbågen som heter Paul, där man ställer om, man sågar, man kapar i ena benet på underbenet, och det är ganska mödosamt för hunden, mycket längre rehabilitering, och då har vi skjutit, eller vi, ortopeden när vi har remitterat har ju gjort det, man har kört in plasma då, och då centrifugerar man ut det i hundens blod, och så får man det röda i botten, och så får man plasman kvar, och sen så sederar man hunden och så skjuter man in det igen. Jag har fått det i min knäled också. Det kan också kallas ACP. Då är plasman mer koncentrerad.
Spännande.
Det vi ser... Jag tänkte nämna lite om bogen egentligen. För att som jag har förstått och ser och som jag har sett, så var det kanske inga direkta trauman under liksom aktivitet när hunden liksom bokstavligt talat sliter av något muskelfäste eller... Ja, men som en hund, man kastar boll och så springer och så sliter den av ett korsband. Utan det vi ser kanske mer, det är ju de där mikroskadorna som sker över lång tid. Och då behöver man kanske ha, innan hunden faktiskt är halt, för då har hunden gått med någonting ganska länge, det är det vi ser på slutet av skalan. Liksom. Då har vi ju, det jag är lite allergisk mot, det finns ett ord och då säger man sträckning. Och då är liksom allt sträckningar, men i vår värld benämner vi det inte så. Antingen är det ju skador liksom i muskelfibrerna, men ofta på senorna. Och det här i alla hundsporter, även här tänker belastningen i bogarna fram och när man drar och häver sig. Vi har bicepsfästena, supraspinatus. de kan ju komma smygande under en lång tid om man då har en förmåga att köra mycket eller då har en hund som inte är riktigt optimalt vinklad. Det finns ju säkert, ni har ju olika tekniker för hundarna hur de kommer framåt. Vissa reser liksom bröstryggen ännu mer, vissa gör det inte. Så att där ser vi ju, och det är så tråkigt med senskador, för senor har ingen blodtillförsel, så de tar tid att läka. Så att man kanske inte alltid är skyddad med att tänka att ja, men den här sporten är så pass kontrollerad nu, så vi ser inte de här typen av skadorna. Då tycker jag faktiskt man ska tänka mer på det här med, som ni säkert lyfter då, med ja, men goda passformer på selar, hur man tränar, variation, det som vi har sagt idag, rörlighet. Lära sig känna igenom sin hund lite, våga ta i hunden och faktiskt böja i olika leder. Det är en vanlig fråga, kommer jag göra hunden illa? Nej, det kommer du inte. Ska ändå inte dra ut till något ytterläge, men vi ska in och provocera och känna lite grann. Så senor, men det finns ju även senfästen som sagt, vadmuskler, hamstrings och långa senfästen in, som vi kan få tråkiga liksom överbelastningsskador, och de kommer smygande, men när de väl har liksom, när det har runnit över kanten, då tar det lite längre tid att få ordning på det. Så det stärker man ju statiskt i sin balansträning också, inte bara muskelmassan.
Men så är det ju verkligen. Jag har själv en knäsena som just har kommit hit, och det är 1,5 år sedan jag kände av att den var skadad, och den är inte bra ännu.
Eller patellan sena, eller kvadriceps.
Ja, patellan sena. Och det är tufft liksom. För det tar tid att rehabilitera senare. Även om det går, så som sagt, så tar det tid. Och man märker inte av det förrän det har blivit nästan för sent, tyvärr.
Nej, precis. De smyger på väldigt, väldigt länge. Och sen har du lagt till någonting i din aktivitet. Eller jag som började kråla då efter min sista huvudskada i kampsporten. Och sen hade jag liksom från ingenstans, så skulle jag kråla 5 dagar i veckan och tyckte det. Och det gick jättebra. Jag hade lätt för det. Men kroppen hinner inte med.
Nej, precis.
Och ännu mindre när man har liksom passerat 25.
tyvärr är det så.
Ja, tyvärr är det så. Jag tycker, det är klart att det finns muskelskador, alltså jakthundar som skadar sig, kontrakturer i muskler, bindväv som sen blir jättetråkig och stram, men jag skulle ändå säga, av det vi diagnostiskt, eller det man liksom får fram då när man väl har en bra instrument, ultraljud, CT-magnet, magnetkameraundersökning, så ser vi ändå att mest ligament och senskador faktiskt, när man ändå gärna vill prata om muskelskador och sträckningar liksom. Ja, men det är nog bara en liten sträckning, och sen ser man efter 3 månader att det där var en bicepssena som var skitinflammerad. Och så har hunden då kört allt vad den gör och på det, lekt lite och liksom
ja men precis,
kastat lite boll och lite, så att hunden, ja.
Ja, det är jäkligt spännande verkligen, tycker jag. För det finns så många delar i det som du har belyst idag, som jag inte ens har tänkt på. Även om man då, som vi har sagt innan, vi har blivit betydligt mycket mer, vår kunskap har ökat kraftigt sista året, och ändå är det så många delar som man inte har reflekterat över tidigare. Liksom. Som det här till exempel. Men jag tänkte så här, att om man säger att vi har den vanliga Waypull, hunden som tävlar, de tränar ju ändå hyfsat mycket, både dragweight och start och stopp med selen och vagnsträning. Men om de skulle addera någonting rent ur nästan friskvårdshänsyn, eller även styrkemässigt, som det som du har sett liksom genom åren, vad skulle du rekommendera att de lägger till då i sin träning?
Ja, men är det en hund som också har massa för det, så att den ser ut på ett visst sätt, och man tränar väldigt mycket, så rörlighet, jätteviktigt. Hitta en terapeut som är god på det, som kan lirka fram övningar som funkar för din hund. För alla hundar går inte med på allt och kan allt, och man vill inte stå där och klicka in ett moment. Då måste man lirka lite och hitta saker som ändå, det vill lura hunden, till en rörelse som ändå ger rörlighet. Att man skannar lite. Så har man lärt sig vissa moment, och så ser man en hund som normalt sett klarar det här. Du ser när hunden börjar bli mer fyrkantig i sitt sätt och kanske inte riktigt når eller sträcker sig eller kan liksom ja, när den avviker från det. Så du besiktigar ju genom din rörlighetsträning faktiskt, lika väl som du besiktigar när du stretchar. Och sen är det ju
du, bara en sak.
Ja. Ja,
innan säg. Du går vidare, för att det här tror jag, för tidigare så har vi ju, när jag började med sporten så stretchade vi hundarna mycket. Men det gör man, det tror jag inte så många som gör längre. Och det pratar man inte så mycket om i humanträning heller. Men man pratar mycket om rörlighet.
Ja.
Liksom, kan du bara snabbt förklara för lyssnarna liksom, vad är den stora skillnaden på att stretcha och träna rörlighet?
Ja, men stretchen blir ju, för det första engagerar vi ofta inte hunden själv.
Nej.
Utan hunden är ofta ganska passiv. Och står eller ligger ner, och sen är vi då i ett omfång och tränar, alltså vi för ut leden då åt något håll. Och dels så tycker jag att har man inte så goda egenskaper i, eller blir svårt att läsa av sin hund, så blir det också kanske svårt att läsa av vad är stramt, vad är jobbigt liksom, när man jämför höger och vänster sida. Men när vi tränar med rörlighet så måste ju hunden dels engagera sig själv, för då är vi tillbaka till det här igen, kontakten. Hunden är faktiskt med, och då kan vi använda rörligheten faktiskt både i uppvärmning och nedvärmning. Mm. Normalt sett vill vi ju inte stretcha innan vi tränar för att vi ska bli alltså, tappa den här spänsten i våra muskler. Vi vill inte förlänga fibrerna så innan.
Precis.
Och fascian. Men däremot rörligheten så kan man ju både ta in innan. Men då kanske jag gör väldigt dynamiskt och kort av någonting, om jag själv ska ta mig själv som exempel, om jag ska sparka mycket, om jag sparras i min kick- och thai-boxning, så då börjar jag sträcka höften riktigt högt och ordentligt och liksom snabbt ut och in och få lite aktivitet samtidigt som jag smörjer upp i leden. Medan efteråt då kanske jag har jobbat jättekomprimerat framåt, jag har boxat jättemycket framåt, så mina bröstmuskler är liksom tajta, så då jobbar jag ut igen i någon rörelse där jag häver armarna bakåt, men jag står inte och hänger någonstans. Och då har vi till exempel en hund som exempel. Den har jobbat på massa högersvängar i lydnad. Höger, 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 hela tiden. Tajt, tajt, tajt. Då kanske jag i nedvarvningen tar in rörlighet och så går vi av hunden och så jobbar vi långa, stora liksom, volter åt vänster.
Mm.
Och jag kanske till och med lägger in lite koner på den så hunden går lite tajtare fast långsamma slalom. Nu bara svävar jag iväg igen.
Ja, men, nej, men, ja.
Vi får liksom, när vi har mer rörlighetstänk så kan man använda det på mer, så vi får mer verktyg av det liksom.
Mm.
Både för hunden och för dig själv när du tittar på din hund.
Precis. Mm. Nej, men just att det är skillnad på att stretcha och att träna rörlighet. Bara så att alla är med på det. Så. För det felet gjorde jag med mig själv i början. Jag förstod inte skillnaden, vad det var, så jag stretchade ju massa. Men det gör ju inte mig mer rörlig liksom.
Det hjälper ju, stretchen, den passiva stretchen hjälper ju ofta lite för stunden, ser vi ju. Men sen när man slutar med det så händer det ju ingenting sen, utan man kanske återgår till den här då spända bindväven eller igen då, vi har gjort någon aktivitet där höften bara för sig framåt och böjer sig jättetajt i ljumsken. Jag öppnar inte upp höften till exempel. Och då kanske vi egentligen tappar stretchen för att vi har lagt mer tid på att jobba upp muskelgrupper som är på rumpan då. Abducerar ut höften, vinklar ut. Och då behöver vi behöver inte lägga så mycket på stretchen. För vi har liksom hittat en motpol till det där.
Precis.
Att hitta mer grundorsaken till varför hunden är som den är nog nästan viktigare än att liksom bara ha checkat av i häftet när man har stretchat. Det var
precis.
Bra.
Ja, men eller hur? Ja. Skitbra. Men du, jag avbröt dig innan du skulle säga någonting om styrketräning. Jag hoppas att du har
kvar
tråden.
Ja, men jag är med. Vad du tyckte de skulle ha med sig. Ja. Alltså, ja, men två saker egentligen. Inte fastna i sin konditionsträning. Att vi gärna fastnar och kör samma saker. Som jag lite var inne där på. Om vi kör olika intervaller. Vi kanske så en hund som skickas fram och tillbaka och bara galopperar som en idiot. Och så har vi väldigt kort vila på det. Bara 10 sekunder. Men hunden ska springa i 50 sekunder. Så den där mjölksyran kommer att komma jävligt fort. Det är ju inte fel att träna så. då tränar vi hunden för nästa intervall och nästa tredje och fjärde, då kommer den ha jäkligt mycket mjölksyra i musklerna, men springa ändå. Och då tränar vi liksom toleransen att prestera med mjölksyra. Så att våga variera sin konditionsträning lite, titta på intervallerna. Nej, men jag cyklar, men den travar alltid. Traven är nog bäst, det har jag hört. Okej, varför gör du så? Fråga sig lite varför man gör som man gör. Våga lägga liksom in lite mer pulsträning och komma upp. Så att vi inte bara hamnar i det här. Alltså dra tungt, kättingar och sen hamnar man på. Jag förstår ju att ni kör olika vikter och säkert att man kör olika tidsupplägg. Men förutom DVN, titta liksom vid sidan av där du kan variera lite. Du har nödvändigtvis inte ett motstånd, men du leker lite med pulsen. Mm. Och styrketräningen tänker jag också att använd hela hundens repertoar. Det vill säga att har man tränat att hunden kan gå ut i ris och lyfta, böja och sträcka sina leder, få den här skritten vi pratar om, och hunden hoppar upp på någon sten och någon stock, tänk vidare där. Ja, men nu kan min hund stå på en sten. Ja, men han står i 5 sekunder. Ja, men har du bett han står i 30 sekunder? Nej, det kan han inte. Han kan inte vänta så länge. Nej, kör det då. Och så lyfter du en framtass nästa gång också. Mm. Så våga bygg lite mer utifrån som när man gymmar ett yrkestränar. Det blir en progression, att vi liksom ökar lite och vågar pusha på.
Det är väl lite det här med fantasin. Det är så jäkla lätt. Ja, men nu kör vi VP och då snöar man sig in sig på det. Och sen kanske inte det som jag brukar säga, just att ja, men få de passen du kan köra att räknas. Men ofta är det ju det. Ja, men dagens samhälle. Folk har inte tid och det ena och det andra. Och så slavar man igenom någonting. Eller ja, men... Nej, men nu ska jag tävla i VP och då är det viktigast att få in det här DV-passen eller den här startstoppen. Men fokusen för tillfället kanske borde ligga på något annat då och bara, ja, men använda fantasin lite och variera.
Jag tror att du är inne på något rätt där. Ja, att våga även allt man gör, att våga liksom... släppa lite det man nöter i så kroppen får processa det ändå vid sidan av. Även i vilan händer jättemycket liksom, inte bara vila nu, veckovila, utan ibland när man faktiskt har vila i 2-3 veckor från ett visst moment som man har nött mycket. Och våga, som du säger, plocka upp andra, bara ren fysträning utan att känna att om inte jag gör det här i selen nu i DVN här nu så kommer vi inte, jag måste. Det gäller ju att träna med kvalitet. Jag kan hellre lägga faktiskt, jag kan lägga 30 minuter på uppvärmning och rörlighet och sen träna sparring kvalitet 30 minuter än att köra 90 minuter och det blir bara skit av liksom hälften av passet för man är så trött och så börjar man tappa teknik. Precis. Så det är bättre att träna, våga korta ner sina pass lite också ibland, att vi inte alltid behöver köra så länge och mycket, utan man kanske har lagt mycket tid på att värma. Ja, men måste jag träna lika länge som jag har värmt? Nej, det kanske du inte måste.
Ja,
kanske får jättemycket av liksom 10 minuters intervallträning för vi har tränat på liksom snabba skick, mycket mjölksyra, tillbaka.
Och sen våga ta till sig liksom av andra hundsporter. Jag vet till exempel här, nu Staffarna, Kenne jag har från nu, är ju rätt mycket agility folk och vi har ju bland annat en människa där som har varit på SM i agility 20 år på raken med Staffe. Det är ju liksom inte det vanligaste. Och jag menar, som jag säger liksom, det vore ju rent jävla tjänstefel av mig om jag inte försökte mjölka hennes hjärna på att lära mig nya saker och saker och ting man kan ta till sig i DVN med. Jag menar, eller i VP:n med. Det är liksom just det, fantasin sätter gränser lite grann.
Det är ju hundsporter där hundarna, så är det ju, de går ju sönder i agiliteten, det blir skador, så är det. Och då blir det ofta i sådana hundsporter att man är lite mer på tårna, alltså fysioterapi, hundfysioterapeuter, det är ju stort inom agiliteten. Det är ingenting du tummar, det är nästan mer regel än undantag, att nu ska vi köra, nu har liksom min hund funnit 1,5, vad ska vi tänka på? För att det blir IGP-skydd, börjar komma mer och mer. Jakthundar, tack och lov, har också kommit mer och mer det sista. Men så det blir en helt annan hållbarhet. Men även om man inte ska köra på den där jättenivån så kan man ändå, tycker jag, som du säger, ta till sig lite och våga variera. Mm.
Jag tror att det kan vara värt att alla, jag önskar ju att jag gjorde det när jag hade hundarna i alla fall, och sökt upp antingen dig då eller någon annan som var nära liksom, och i alla fall få en genomgång och få lite tips och idéer så man öppnar upp den dörren lite. Det tror jag att alla skulle behöva.
När man går till en fysioterapeut så ska man ju definitivt när man har gått därifrån också, tycker jag, om jag får liksom ge lite, man ska ju förstå vad som har hänt. Man ska veta varför, man ska kunna lite mer om sin hund, tycker jag. Nej, men hon var inne och knäckte och drog lite där och körde lite laser i en ljumske, och det är en liten sträckning i ljumsken och så. Precis. Nej, man ska veta vad man har, man ska ha fått information, tycker jag, om din hund är byggd så här. Därför att du kan inte räkna med mer muskelmassa här, för att de här vinklarna, han kommer ha svårt att sätta sig så.
Precis.
Vad har du planerat att göra med ett halvår med din hund? Ja, vi ska vandra i fjällen och vi ska göra den tävlingen.
Ja.
Så man ska veta mer när man kommer ut därifrån. Att man vågar ha dem, ställa de kraven och våga fråga och inte bara köpa allt. Var jobbig.
Precis.
Var jobbig och få saker hemskickat. Få journal hem och se liksom lite så att man hänger med. Så att man känner att det också, då ger det ju ännu mer.
Precis.
Men det är ju lite det. Du hade inte accepterat de grejerna när det gäller dig själv. Så varför göra det när det gäller din hund då?
Eller hur? Så är det verkligen. Hörrni, tiden lider mot sitt slut här. Så det får vara slutorden. Jättestort tack, Sandra, för att du var med här.
Tack för att jag fick vara med. Det var roligt att prata.
Ja, jätteskoj. Och det finns en risk att vi bjuder tillbaka dig igen. Vi brukar göra det med de gästerna vi har haft bra samtal med. Så att, och kanske när ni har fått igång er podd får vi bjuda in er. Ja, så att, det får man hålla ett utkik över. Någon gång under nästa år. Vi ser till att basunera ut det genom våra kanaler. Toppen. Tack för idag.
Tack snälla.
Tack själv. Ha det gott.
Ha det så gott.
Tack sen.
Hej.
Ha det.
Hej.